بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ولا حول ولا قوة إلا بالله. Detta är en förkortad guide till hur man gör hajj och umra. Och som vi vet så är al-hajj en av islams fem pelare som muslimen måste göra en gång i livet. Som ni alla känner till hadithen av Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, då han sa att profeten sallallahu alaihi wasallam sa islam är byggt på fem pelare. Islam är byggt på fem pelare. Och så nämnde han då ash-shahadatan, as-salah, wa-zakat, wa-sawm, wa-hajj al-bayt. Och i en annan hadith så sa profeten sallallahu alaihi wasallam gällande dygden av hajj, då han sa wal-hajj mabrur, laysa lahu jaza'un ila al-jannah. Och den accepterade hajjen, den hajjen som accepterades av Allah subhanahu wa ta'ala, har ingen annan belöning än paradiset. Hadith finns i Bukhari och Muslim. Och jag tänkte börja med att nämna några saker som man måste tänka på innan man åker på hajj. Och det första är att man måste lära sig om hajj. Och samma sak gällande umra också. Man måste lära sig om dessa saker innan man åker. För som vi vet så har profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt talab al-ilm faridatun ala kulli muslim. Att söka kunskap är en plikt för varje muslim. Hadith sahih berättad av Ibn Majah. Och våra ulema som till exempel Imam al-Bukhari, han säger hans sahih al-ilm qabbab al-ilm qabla al-qawl wal-amal. Kapitlet att lära sig innan man agerar och säger. Så kunskap kommer först. Så därför måste vi som muslimer lära oss vår religion, och det blir en obligation att lära sig om hajj eller umra om man ska åka på hajj eller umra. En annan viktig sak att tänka på är att man gör ens hajj uppriktigt för Allah subhanahu wa ta'ala skull. Utan ria eller sum'a. Man vill inte visa upp sig eller att folk ska tala gott om en och så vidare, eller kalla en för hajji och så vidare. För alla våra gärningar måste vara för Allah subhanahu wa ta'ala skull. Som Allah säger i Koranen, ala lillahi dinul khalis, är inte den uppriktiga religionen till Allah. Och som ni känner till från surat al-Bayyina, wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din. Och de blev inte beordrade med någonting annat än att dyrka Allah uppriktigt. Och hadithen som är berättad av Umar radiyallahu anhu, då han sa att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa innamal a'malu binniyat, att sannoliken så baseras gärningar på avsikten. Och sen en annan viktig sak som man ska tänka på när man gör sin hajj är att man gör den i enlighet med profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunnah. Han som sa khudhu anni manasikakum, ta era hajjritualer från mig, alltså lär er dem från mig, gör det som jag gjorde. Och han sa också i en annan hadith, men amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Den som gör en gärning som inte är i enlighet med det som vi har kommit med, alltså islam, då kommer han få den förskjuten, förkastad. Han kommer inte få den accepterad. Och det här som jag har nämnt, det är de två villkoren som en muslim måste uppfylla för att hans gärningar ska accepteras. Den första, att de är uppriktiga för Allahs skull, och den andra, att de är i enlighet med profetens sunna sallallahu alaihi wasallam. Den andra saken som man ska tänka på är att pengarna som man gör hajj med är halal, att de inte är haram. För som det har nämnts i en hadith berättad av Abu Huraira radiyallahu anhu, då han sa det att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyib. Att sannoliken så är Allah tayyib, han är god, och han accepterar endast det som är gott, alltså halal. Och en sak som är rekommenderad innan man åker på hajj, och det är den tredje punkten, det är att skriva ett testamente innan man åker. Till exempel man skriver vad man äger och vad som ska hända med pengarna om man dör. Självklart så ska ju pengarna delas ut på ett islamiskt sätt enligt islamisk arvsrätt. Men till exempel som muslim har man rätt att ge en tredjedel av sina pengar till någonting annat. Och resten av pengarna måste då delas upp enligt arvsrätt. En annan sak som man kan skriva är skulder till exempel. Om man har skulder. Och gällande skulder så ska man betala tillbaka så mycket som möjligt innan man åker på hajj. Man ska ju gärna åka på hajj utan skulder alls. Och om man nu åker på hajj med skulder, då ska man ha bett om tillåtelse och vet att personen som man är skyldig pengar inte har någonting emot att man åker på hajj. För personen som har skulder behöver inte åka på hajj, utan han ska först betala hans skulder. Men om personen som man är skyldig pengar går med på att man åker, då är det lugnt. En fjärde sak som man ska tänka på innan man åker på hajj är att man gör tauba för alla synder man har gjort. Man vänder sig till Allah i förlåtelse för de synderna man har begått. Att man ångrar dem, att man bestämmer sig för att inte falla tillbaka på dessa synder. Och om man har gjort orätt mot en människa, så ger man tillbaka folk deras rättigheter, vare sig det är pengar eller att man har kränkt deras ära och så vidare. Man försöker att lösa dessa saker innan man åker. En annan sak man ska tänka på är att man ska undvika alla synder. Man ska inte skada någon med sin tunga eller sina händer. Man ska inte störa eller skada folk genom att tränga sig, putta folk och så vidare. Man ska inte heller baktala folk, göra riba och namima. Inte heller argumentera med folk i hajj, förutom på ett fint sätt. Alltså, som Allah har nämnt i Koranen, att man ska inte argumentera i hajj. Men vad som menas med det här är att argumentera med saker som är batil, saker som är falska, onödigt tjafs. Men om man säger till någon att göra någonting som är lydnad till Allah subhanahu wa ta'ala, eller hålla sig borta från någonting som är haram, och personen börjar säga emot, och man vill då verkligen framföra det här, så man kanske måste argumentera, då är det här någonting som är tillåtet. För det här, وَجَادِلْ هُمْ بِلَّتِ هِيَ أَحْسَنْ, att argumentera med dem på det bästa sättet, som Allah säger i Koranen. Man ska inte heller ljuga. Det ska man verkligen akta sig för när man gör hajj. Eller tala om religionen utan kunskap, som vissa människor gör. En annan sak man ska tänka på under ens pilgrimsfärd och generellt hela livet är att man ska vara noggrann med att utföra alla wajibat, alla obligatoriska gärningar. Och den viktigaste av dessa är as-salah, att man ber på tid, att man ber med jama'a, man ber i grupp om man är man. Man gör så mycket goda gärningar man kan också. Till exempel att man reciterar Koranen, man gör dhikr, man gör dua, man hjälper folk, man hjälper fattiga, man beordrar det goda och man förbjuder det onda. En annan sak man ska tänka på är att man väljer rättfärdiga resekompanjoner eller resesällskap. Som profeten sallallahu alaihi wasallam han sa, la tusahib illa mu'mina, att ta inte som vän förutom en troende. Och han sa också en annan hadith, al mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadakum ila man yukhalil, att en man eller en person är på religionen eller på tillvägagångssättet av hans vän, så låter det då kolla vem ni tar som vänner. Att ha bra karaktär med folk är också en annan sak som man ska tänka på, att man har tålamod. Och tålamod, det är nästan lektion 1 i hajj, för man kommer att få utstå mycket trängsel och folk som kommer från ställen där man kanske inte beter sig på samma sätt som man gör i Sverige och så vidare. Och det har ni säkert hört, men det är jätteviktigt med tålamod så att man inte börjar tappa liksom kontrollen och börjar skrika på folk och putta folk och så vidare, utan man liksom håller sig själv och är tålmodig. Eller afu, att man överser andra människors brister, är också en viktig karaktär. Rifq, att man är mjuk med folk. Rahma, att man är barmhärtig mot folk. Eller adl, man är rättvis, man är generös, man är ödmjuk, man håller sitt löfte, man avstår från saker som kan leda en till haram, man håller vad man har lovat, man har haya, man är blyg, as-sidq, man talar alltid sanning och så vidare. Alla dessa saker som islam har uppmuntrat med måste man vara extra noga med under hajj. En annan sak som man ska tänka på vid resa är att man säger de dua och dhikr som har nämnts från profeten sallallahu alaihi wasallam vid resa. Och dessa dua finner ni i dua-böcker som till exempel Husnul Muslim, som även finns översatt, som alla måste ha med sig på resan. För det finns i den boken finns det dua som man ska säga när man reser, dua som man säger under hajj, dua som man säger när man slår läger och så vidare. Och det här är utan tvekan något som man måste ha med sig när man reser. Och sen så börjar vi med själva ihram. När man då är på väg mot Mekka så ska man gå in i ett tillstånd av ihram. Och det är det första som man gör vid hajj och umra. Och det betyder att man gör avsikt för att gå in i denna pilgrimsfärd. Och vad gäller dess tid, så kan det vara när som helst under hela året för de som vill göra umra. Men de som vill göra hajj måste endast göra det under månaderna av hajj, som till exempel som är al-Shawwal wa Dhul-Qa'ida och de 10 första dagarna av Dhul-Hijja. Det är då personen som gör hajj kan gå in i ihram-tillstånd. Och själva umra och hajj börjar med att man går in i tillståndet av ihram. Så om man kommer till al-Miqat, och al-Miqat betyder det stället där man går in i ihram. Och de här miqat, de är 5 stycken. Okej? Så antingen kommer ni, vissa hajjgrupper åker till Medina innan hajj, och när ni då är i Medina och åker till Mekka, så kommer ni att åka förbi en miqat som heter Dhul-Hulayfa och ligger cirka 4 km utanför Medina. Och där kommer ni då att gå in i ihram-tillstånd. Och om ni inte åker till Medina först, så kommer ni åka till Mekka först. Och då kommer flygplanet att flyga över al-Miqat. Och vi kommer prata om det sen. Så det är en obligation för alla som vill göra hajj eller umra, att då man kommer till ett av dessa, eller en av dessa 5 miqat, göra avsikt för hajj och umra. Så det åligger alla som vill göra hajj och umra att göra avsikt för hajj eller umra när han är där på dessa miqat. Så när man kommer till al-Miqat, då måste man göra avsikt, och männen måste också byta kläder. De måste sätta på sig speciella ihramkläder. Och den personen som inte har satt på sig dessa kläder måste åka tillbaka till miqat och göra det. Så när man kommer till miqat, ska man då göra avsikt för att gå in i hajj, och man ska sätta på sig ihramkläder gällande mannen. Och om personen inte har gjort denna avsikt, då måste personen åka tillbaka till miqat och göra avsikten. Och om personen har åkt förbi miqat men inte bytt kläder, då måste han slakta ett får som en soning för detta fel och dela ut köttet till de fattiga i Mekka. Och vad ska man göra vid al-Miqat? Det är rekommenderat att man gör ghusl då man kommer till miqat. Och om ni kommer dit, så kommer ni veta att det är jättestora moskéer där det finns hundratals duschar och så vidare. Så det är sunna, men inte ett måste, att göra ghusl när man kommer dit. Och männen kan ha parfym på kroppen, men inte på ihramkläderna. Och det här är viktigt, att när de har på sig parfym, så är det innan de har gjort avsikt att gå in i ihram. Och sen så sätter männen på ihramkläderna, som består av en izar. En izar och en rida, som är som 2 handdukar. Ni har säkert sett bilder på det här. Den ena lindar man runt midjan och den andra lägger man över axlarna. Och de är för det oftast vita. Och man kan ha på sig sandaler också, som inte täcker anklarna. En till sak som man får ha är att man får ha pengabälte. Och det är viktigt att ni tänker på det. Var ska ni bevara era pengar någonstans? För det finns tjuvar också som tyvärr kommer till hajj bara för att stjäla. Så därför är det viktigt att man har med sig ett pengabälte. Det finns även att köpa i Saudiarabien, men kanske av bättre kvalitet här i Sverige. Som man då kan sätta på den här ihramen, när man lindar den runt midjan, kan man sätta på sig den. Och vad gäller kvinnan, så finns det inga specifika kläder, utan hon ska ha vad som täcker hennes kropp. Som ni vet, villkor för hijab, de ska inte vara tajta, de ska inte vara genomskinliga eller dra till sig uppmärksamhet och så vidare. Och de behöver inte vara av någon speciell färg, de kan vara vilken färg som helst. Och kvinnan får inte heller, hon får inte ha niqab. Det är förbjudet för kvinnan som gör hajj och umra att ha niqab eller burqa. Och niqab är vad som knyts bakom huvudet. Men om hon vill täcka ansiktet, så kan hon då lägga som en tunn sjal över ansiktet. Men det viktiga är att hon inte knyter den bakom huvudet. Och hon får heller inte ha handskar på sig. Kvinnan får inte ha handskar på sig heller. Och allt det här har nämnts i profeten sunna sallallahu alaihi wasallam. Vissa av ulema nämner att det är rekommenderat att klippa naglarna, mustaschen, dra bort håret under armarna och raka könshåret innan man går in i tillstånd av ihram. För alla dessa saker får man ju då inte göra när man är i ihram. Och dessa saker kan man ju också göra innan man kommer till miqat. Man kan göra dem på hotellrummet och så vidare. Och sen på miqat, så gör man avsikt att gå in i själva hajj, i själva nusuk, i själva hajj-ritualen. Och den som vill göra umra först, han säger labbaik umra. labbaik umra. Och de som vill göra hajj och tamattu, som är den som vi kommer att ta upp i denna lektion, det är, då säger personen labbaik umra mutamatti'an biha ila al-hajj. Labbaik umra mutamatti'an biha ila al-hajj. Och om en person vill göra hajj al-mufrid, där det inte ingår en umra, då säger han bara labbaik hajjan. Men det som vi rekommenderar folk att göra är hajj och tamattu, för det var den som profeten sallallahu alaihi wasallam sa till hans sahaba att de skulle göra, och han sa att umra har gått in i hajj fram till domedagen. Så därför är det bättre att göra den inshallah ta'ala. För vissa vill man säga även att umra är wajib att göra för muslimen en gång i livet. Så om man då gör hajj och umra samtidigt, så har man gjort det. Och om man gör hajj för en annan person, då är det okej att nämna den här personen när man gör niya, när man gör ihram, niya för ihram. Och då säger man till exempel labbaik allahumma an fulan. Man säger till exempel labbaik allahumma an Muhammad, labbaik allahumma an Abdullah. Alltså jag går in i ihram tillstånd för den här personens skull. Alltså jag kommer göra hajj för den här personen. En annan sak att tänka på är att det finns ingen speciell salah för ihram, som vissa människor tror att när man har satt på sig ihram och så vidare, så ska man göra salah. Men det här finns det inget dalil för. Men däremot om man gör ihram från Dhul-Hulayfa, den här miqat som ligger utanför Medina, då är det mustahab, det är rekommenderat att be där, baserat på hadithen där profeten sallallahu alaihi wasallam sa: det kom någon till mig i natt, en ängel från min herre, och sa: be i denna dal, för den är välsignad. Berättad av Bukhari, hadith berättad av Bukhari. Så det är rekommenderat att be i dalen där miqat Dhul-Hulayfa finns, för det är en välsignad dal. En annan viktig sak: om man kommer med flyg direkt mot Mekka, hur ska man då göra ihram från miqat? Det som kaptenerna brukar göra är att de ropar ut på planet att de är nära al-miqat, så att passagerarna kan förbereda sig, alltså byta kläder och så vidare. Vissa människor, om de till exempel åker från Istanbul eller så vidare, då byter de kläder på flygplatsen. Men det är okej att göra det på flygplanet också. Och så när kaptenen då säger att de flyger över själva miqat, det är då som man gör niya. Då säger man labbaik allahumma umra och så vidare. Så när man har gjort niya, vare sig på land eller i luften, då ska man börja med ett talbiya. När man har gjort niya och gått in i ihram tillstånd, vare sig man är på luft eller på marken, då ska man börja med talbiya. Och talbiya betyder att man säger labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Och det här är jätteviktigt, att alla människor som vill göra hajj och umra, att de lär sig det här. Och det finns i alla dua böcker, kan ni hitta det här. Det kallas för ett talbiya. Och det här repeterar man fram tills att man kommer till Kaaba. Och det kommer vi att prata mer om. Så om man gör umra, så repeterar man det här från ihram tillståndet fram till tawaf. Tills man kommer fram till Kaaba, då slutar man att säga det här. Och sen när man går in i själva hajj, då repeterar man det här igen fram tills att man kastar sten på Yom al-Eid, den tionde av Dhul-Hijja. Man kan även säga labbaik ilaha al-haq. Det har också nämnts från profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, att från hans talbiya var att han sa labbaik ilaha al-haq. Och profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han sa det angående talbiya: Jibril kom till mig och beordrade mig att beordra mina sahaba och de som är med mig att höja deras röster med denna talbiya. Och den här hadithen är sahih, och den finns i Abi Dawud. Och sahaba brukade säga så mycket talbiya och höja rösten så mycket med talbiya att de tappade rösten när de hade kommit fram till Mekka. Och det har också nämnts i andra hadither att Musa alaihi salam brukade säga ett talbiya. Och vad gäller kvinnor och talbiya, så är de som män. De kan säga talbiya högt, eftersom att haditherna är generella, förutom om kvinnan fruktar fitna Och dalil på det här, bevis för det här, är då Aisha radiallahu anha brukade höja hennes röst i talbia så att männen kunde höra henne. Och Abu Atiyah, han sa: jag hörde Aisha radiallahu anha säga: jag vet bäst hur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam brukade säga sin talbia. Och sen hörde jag henne säga i hennes talbia: labbaik Allahumma labbaik, till slutet av talbia. Och den här hadithen finns i Bukhari som ett bevis på att den här sahabin hörde henne säga talbia. Och vad ulema har nämnt också angående talbia är att talbia är från sha'ir al-hajj. Det är från hajj-tecken, igenkännetecken. Det har också nämnts i hadither att då man gör talbia så gör träden och stenarna som man går förbi, de gör också talbia tillsammans med en. Och man kan även blanda sin talbia med tahlil, att man säger la ilaha illallah. Så man kan liksom variera, man säger labbaik allahumma labbaik, och så ibland kan man då säga la ilaha illallah. Och en viktig sak att tänka på här är att varje person säger det för sig själv. För generellt i islam så all dhikr säger man för sig själv, som Imam Malik och andra ulema, de säger att all slags gruppdhikr som sägs med en röst är inte tillåten, utan det är någonting som är bidda i religionen. Och varje person säger talbia för sig själv. Och det som är tråkigt är att människor säger inte den här talbian förutom om gruppledaren tar upp en mikrofon och börjar repetera det. Och då säger alla det i röst i 2-3 minuter och sen så slutar de. Utan man säger det så mycket man kan under hela resan för sig själv. Och nästa kapitel är saker som en muhrim inte får göra. Och el muhrim är personen som har gått in i ihramtillstånd. Och dessa saker kallas för mahdurat eller ihram. Saker som är förbjudna för personen som är i ihramtillstånd. Och av dessa saker är till exempel att klippa och ta bort något hår. Att klippa naglar. Men om någonting faller utan mening, alltså om man tappar hår utan mening eller naglar, då gör det ingenting. Till exempel en person borstar håret eller tvättar håret och så ramlar det bort hårstrån. Det här är lugnt, det gör ingenting. Och samma sak gäller om man skulle råka dra bort ett hårstrå eller nagel och så vidare i glömska. Man glömde bort att det inte är tillåtet. Eller att man inte vet, det finns folk som inte vet. Då finns det ingen synd på dessa människor. Och personen som är muhrim får heller inte använda parfym, vare sig på kroppen eller på kläderna, med undantag till den parfymen som han hade på sig innan ihram på kroppen. Den får han ha kvar. Men om någonting har kommit på kläderna, då måste han tvätta bort det. Och det är också förbjudet för en muhrim att jaga eller att hjälpa till att jaga på land. Han får fiska, men han får inte jaga djur på land inom harams gränser i Mekka. Och det är också haram för en muhrim eller en icke-muhrim att hugga ner träd i harams gränser, alltså i Mekkas gränser. Är det haram att hugga ner träd och bryta sönder massa grenar och så vidare av dessa växter som växer naturligt? Det får man inte göra. Det ska man akta sig för. Och man får heller inte ta en luqata. Och luqata betyder förlorat gods. Om någon människa hittar en klocka eller en plånbok eller någonting, så låt den vara. Förutom om ni ser vem som har tappat den, eller om ni vill lämna in den till någon som kommer då att ta hand om den och så vidare. Men generellt, man ska akta sig för att ta förlorade saker i Mekka. En annan sak som man inte heller får göra i ihramtillstånd är att man får inte fria till en kvinna. Man får inte heller gifta sig eller gifta bort någon annan. Och en till sak som är haram är att ha samlag när man är i ihramtillstånd, eller allt som leder till samlag, som att smeka, förspel och så vidare. Allt detta är förbjudet baserat på hadithen som är berättad av Uthman radiallahu anhu, då han sa: la yankihul muhrim wa la yunkah wa la yakhtub. Personen som är muhrim får inte gifta sig, inte gifta bort eller fria till någon kvinna. Och den här hadithen finns i Sahih Muslim. Och som vi nämnde innan, gällande ihram, så får kvinnan inte ha på sig niqab eller vantar, handskar. Männen får heller inte täcka huvudet med någonting, vare sig det är en kufi, turban, kutra, en imama, vad det än är, så får han inte täcka någonting i huvudet med någonting som vidrör huvudet direkt. Men om han skulle glömma eller inte veta, då är det lugnt, han tar bort den direkt och han behöver då inte, han behöver inte sona för denna, detta. Och inte heller får mannen ha på sig någonting som är sytt i form av ett klädesplagg, som till exempel byxor, en thobe, en skjorta, en jacka och så vidare. Men det finns saker som man får ha som är ganska viktigt att känna till. Att till exempel den som är muhrim, han får ha på sig klocka, han får på sig hörlurar, han får ha på sig ring, sandaler. Och även om det skulle finnas om sandalerna skulle vara sydda liksom, som vissa är, då är det tillåtet. Man får ha på sig glasögon, man får ha på sig skärp, pengabälte, man får använda paraply, man får ta skugga. Om man då har paraply så täcker man ju huvudet, fast det inte är direkt, det vidrör inte huvudet direkt. Därför är det också tillåtet att ha paraply. Det är tillåtet att bära någonting på huvudet också, eller att ha plåster, bandage om man gör sig illa. Det är tillåtet att byta kläder i ihramtillstånd, att tvätta dem. Därför kan det vara bra kanske att ha med sig en extra ihram, kanske en del, en rida eller izar, att ha med sig en extra, för de blir smutsiga under hajj. Det är tillåtet att tvätta dem. Man får även duscha när man är i tillstånd av ihram, man får tvätta håret och så vidare. Och denna hajj vi ska gå igenom här, det är hajj och tamattu, där man först gör umra och sen hajj, och man offrar el-hadi, man offrar ett djur. För det är denna slags hajj som profeten s.a.w. beordrade hans sahaba att göra. Och kortfattat så gör man ihram till umra under hajj-månaderna, som är Shawwal, Dhul-Qa'ida och de 10 första från Dhul-Hijja. Och sen så säger man labayk umra mutamatti'an biha ila al-hajj. Och när man har utfört sin umra och tawaf, när man har utfört sin umra, vilket består av att göra tawaf, sa'i, att man går mellan Safa och Marwa, de här två bergen, man klipper håret eller rakar sig, då blir man, det kallas för tahlil, då blir man halal, alltså man kan sätta på sig vanliga kläder och göra vad man vill fram tills den 8:e av Dhul-Hijja. Och då går man in i ihram igen, i hajj-tillstånd, från det stället man befinner sig i, och sen går man till Mina och börjar sina hajj-ritualer. Och personen som gör denna hajj, han måste slakta ett djur. Om han inte kan det så får han fasta 3 dagar i hajj och 7 när han kommer hem. Och vad som är viktigt att nämna här är att al-umra har arkan, det har pelare. Umra, som vi ska först börja gå igenom, har pelare som måste uppfyllas för att umra ska vara korrekt. Och av dessa pelare är al-ihram, och huwa niyya dukhul al-nusuk. Al-ihram, att man går in i hajj-tillstånd. Den andra pelaren är at-tawaf, att man gör tawaf, man går 7 varv runt Kaaba. Och den tredje pelaren är att man gör sa'i, att man går mellan Safa och Marwa, de här två bergen. Och umran är inkomplett utan dessa. Och sen finns det wajibat al-umra, saker som är wajib i umran. Och från dessa saker är att man gör al-ihram från miqat. Och den andra saken är al-halq wa taqsir. Al-halq aw taqsir, att man rakar håret eller att man klipper håret. Och dessa två saker får inte lämnas med flit. Och om man skulle lämna en av dessa, då måste man slakta, man måste sona, och ens umra är ändå korrekt. Som vi sa innan, det här att man slaktar då ett får och delar ut köttet för de fattiga i Mekka, men umran är ändå korrekt. Och så finns det också sunnan eller umra, de saker som är sunna i umran, och det är allting som profeten sa som gjorde förutom dessa saker. Och sen ska vi gå in på vad man gör när man kommer in i Mekka. Tawaf al-Qudum. Det är rekommenderat att duscha då man går in i Mekka. När man kommer in i Mekka är det rekommenderat att duscha. Och sen beger man sig till Masjidul Haram, den heliga moskén i Mekka. Och när man går in i moskén så gör man som i alla moskéer. Man går in först med höger fot och man säger duan, som man säger i alla moskéer, Allahumma ftah li abwab rahmatika, Allahumma salli ala Muhammad, och så vidare. Och sen så går man mot Kaaba för att börja sin tawaf. Och det är sunna för männen att göra al-ittiba'. Och al-ittiba' betyder att man visar sin högra axel genom att lägga sin rida, det här klädesplagget, under högra armen och lägga den över den vänstra axeln. Och observera att detta är enda sunna i tawaf al-qudum. Som vi sa, man går in i moskén och när man ser Kaaba, då täcker man, eller då visar man den högra axeln. Och sen efter tawaf, då täcker man axeln. Det finns folk som har förstått det här fel. De gör så här från ihram, från till exempel Medina, hela hajj, flera dagar. Och det här är någonting som inte är sunna. Och själva tawaf är 7 varv. Där man börjar från svarta stenen. Man vänder sig mot svarta stenen och gör takbir. Okej, okay? Man går mot svarta stenen. Man vänder sig mot den och man gör ett takbir. Man säger Allahu Akbar. Det här har nämnts från profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, och det har nämnts från Ibn Umar att han brukade lägga till al-basmala. Han brukade säga Bismillahi Allahu Akbar. Så om man gör det här, då är det också korrekt. Och om man kan, då är det sunna att vidröra den svarta stenen, att pussa den, att göra sujud på den, som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gjorde. Men om man inte kan röra stenen med handen, då kan man till exempel röra, om man inte kan pussa stenen, då kan man röra stenen med handen och sen pussa handen. Men kan man inte det, då räcker det med att peka mot den svarta stenen. Och det här gör man i alla varven. När man går förbi svarta stenen, då säger man Allahu Akbar och pekar mot den svarta stenen. Och det kan vara viktigt att tänka på här, att det inte är tillåtet att tränga sig fram till svarta stenen och putta folk och skada folk. Varför? För att röra svarta stenen är något som är sunna. Okej? Okay? Och att skada muslimer är något som är haram. Så självklart att avhålla sig från det som är haram kommer före att göra något som är sunna. Och det har nämnts angående att tränga sig och så vidare, att profeten sallallahu alaihi wasallam sa till Umar, ya Umar, innaka rajulun qawi. Umar, du är en stark man. Så putta inte, eller skada inte de svaga. Och om du vill röra den svarta stenen, om det är tomt, alltså, för in khalalaka fastalimhu. Om det är tomt, så gå fram och rör den. Wa illa fastaqbilhu wa kabbir. Men om det är mycket folk och så vidare, så det räcker det med att du vänder dig mot stenen och säger Allahu Akbar. Och den här hadithen är berättad av Shafi'i och Imam Ahmed, och den är sahih. Och det finns vissa dygder i att röra den svarta stenen. Det har nämnts i en hadith att profeten Muhammad alayhi salatu wasalam, han sa la yab'athanna Allahu al-hajar yawm al-qiyamah wa lahu 'aynan yubsiran bihima wa lisanun yantiqu bihi yashhadu 'ala man istalamahu bihaqq. Att den svarta stenen kommer att återuppstå på domedagen med 2 ögon som den kommer att se med, och en tunga som den kommer att tala med, och den kommer att vittna för alla som har rört den bihaqq, med sanning. Och den hadithen finns i Tirmidhi, och Tirmidhi säger att den är sahih, och det finns även i andra samlingar av hadithen. Det har också nämnts i andra hadither. Qala masul hajar al-aswad wa ruknul yamani yahtani al-khataya. Att röra den svarta stenen och hörnet ruknul yamani, hörnet al-Kaaba som är innan svarta stenen, tar bort synder. Och den hadithen är hasan och berättad av Tirmidhi och andra. Det nämndes också att den svarta stenen är från paradiset, och den var vitare än snö fram tills det att al-mushrikin gjorde den svart med deras synder och deras kyrk. Och den här hadithen finns i Tirmidhi och den är också sahih. Och sen så börjar man tawaf, och man har Kaaba på sin vänstra sida, och man går 7 varv. Det är sunna att göra en ramel, att småjogga de 3 första varven för män och gå resten av varven. Man småjoggar de 3 första varven, och sen så går man de 4 sista varven. Men det här kan vara svårt att göra under hajj, för att det är så mycket folk. Och då är det inget problem att gå alla varven. Och när man då går runt Kaaba, så kan man även vidröra ruknul yamani, som vi sa, som är kanten till hörnet som är innan den svarta stenen. Och den svarta stenen, för någon som inte vet, sitter just på Al-Kaaba, på ett av hörnen, precis innan gulddörren. Och Ruknul Yamani är då hörnet som är innan svarta stenen. Men generellt, jag säger att det är mycket svårt att vidröra någonting, att komma nära Kaaba i Hajj. Så det är kanske då folk går längre bort ifrån Kaaba, och det räcker med att peka. Men vad gäller Ruknul Yamani, så är det inte sunnet att pussa den, utan man bara rör den. Och vad det gäller dua i tawaf, så har det nämnts att man säger mellan Ruknul Yamani och svarta stenen, så finns det den här duan som har berättats från profeten Muhammed SAW, att han sa: Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Och den här versen finner ni i surat al-Baqara, då Allah subhanahu wa ta'ala säger: Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Vår Herre, ge oss från det goda av detta liv och det goda i nästa liv, och rädda oss från straffet i elden. Och att profeten sa som brukar göra så här har då berättats i Abi Dawud i en sahih hadith. Och det finns ingen annan dua som har berättats från honom vad gäller tawaf, utan man får göra vilken dua man vill, man får göra vilken vikr man vill, läsa Koran och så vidare, men man ska bara säga goda saker. Som det har nämnts i hadithen, att tawafu bil bayt salah illa anna Allah ahalla fihi an-nutq. Att tawaf, att göra tawaf runt huset, är salah, är som bönen, förutom att Allah har gjort det halal att prata. فَمَنْ نَطَقَ فَلَا يَنْتُقْ إِلَّا بِخَيْرٍ. Så det som talar, så låt honom då säga det som är gott. Låt det som talar endast säga det som är gott. Och det är inte tillåtet att göra tawaf för en menstruerande kvinna, som har berättats från Abu Huraira radiyallahu anhu, att profeten Muhammad alayhi salatu wasalam, han sa till Aisha radiyallahu anha: if'ali kama yaf'al al-hajj ghayra an la tatufi bil bayt. Gör allt vad en al-hajj gör, personen som gör hajj, gör allting som han gör förutom att tawaf bil bayt, alltså gå inte runt Kaaba. Wa la tusalli hatta tathuri, och gör inte heller salat tills du blir ren. Och den här hadithen är berättad av Bukhari och Muslim och andra. En annan sak som man ska tänka på är att man ska ha wudu när man gör tawaf. Man ska ha wudu. Det som vi nämnde i hadithen, att tawaf bil bayt är salah. Och som vi vet, så måste man ha wudu i salah. En annan sak som kan vara värt att känna till för de som har det svårt med trängsel och så vidare, är att de kan göra tawaf på taket. Som ni vet, så består Masjidul Haram av tre våningar. Det som är på botten, det kallas för as-sahha, som den här plattan liksom, där Kaaba ligger. Där är det helt fullt. Så för de som tycker att det är jättejobbigt med mycket folk, kan faktiskt gå upp och göra tawaf på taket. Det tar ungefär lika lång tid, men man slipper trängas, man slipper bli puttad och så vidare. Och man kanske kan koncentrera sig på vikr, dua och så vidare. Det är också okej för personen som finner det jobbigt att gå eller är sjuk och så vidare, att göra tawaf med rullstol. Att man bär personen, eller att personen åker rullstol runt Kaaba. Det här är också tillåtet. En annan viktig sak att tänka på är, om ni ser en bild på Kaaba, så ser ni att det finns en U-formad, som en sten inhängnad på andra sidan av svarta stenen. Man får inte gå in där om man gör tawaf, utan man måste gå runt den också. För den här grejen kallas för el-hijr, och den tillhör el-Kaaba. Så därför är det inte tillåtet att göra tawaf, gå igenom den, för det finns en liten ingång där man kan gå igenom den. Så om personen har gjort det, då har han inte gjort tawaf runt Kaaba, utan han har gått igenom Kaaba. Så man får inte gå in där, utan man måste gå runt den. Och om man är färdig med det sjunde varvet, då så täcker man sin axel och går mot Maqam Ibrahim. Och Maqam Ibrahim ligger några meter från den svarta stenen, som ni har säkert sett på tv och så vidare, eller om ni har sett någon bild av Haram. Det finns en glasmonster, en glasmonter som det finns lite så här guldfärg på. Den här kallas för Maqam Ibrahim. Och när man går mot den, då säger man: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. Och ta Ibrahims maqam, alltså som betyder stället han stod på, som en böneplats. Och det här är en vers från Koranen i surat al-Baqara. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. Och sen är det sunna att man går bakom den och ber två stycken raka. I den första så läser man surat al-Kafirun och sen så läser man قل هو الله أحد i andra rakan. Det är inte wajib att läsa dessa sura, men det är det som är sunna. Och vad som är viktigt att tänka på är att det är tillåtet att be dessa två raka vart man än vill i hela moskén. Man behöver inte be dem bakom maqam Ibrahim, och det kanske till och med är jättesvårt att göra det i hajj, för det är så mycket folk där. Så det, man kan gå till något lugnare ställe och be dem. Man ska också tänka på när man är i Masjid al-Haram i Mekka och Medina att man ska undvika att gå framför folk som ber. Och man ska, när man ber så ska man också försöka ha någonting framför sig, en sutra, och inte låta folk gå förbi. Och sen när man har gjort salah, då går man och dricker zamzam. Det som är sunna är att man går till brunnen, men brunnen har de täckt igen, och man får istället att dricka zamzam från de här behållarna som finns överallt i moskén. Och det är också sunna att man häller zamzam på huvudet. Och det har nämnts vad gäller dygden av zamzam många hadither. En av dem, och den kändaste kanske, är hadithen där profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam han sa ma wa zamzam lima shuriba lah, att zamzam är vad det dricks för. Och den här hadithen är sahih, vilket betyder att om man då har avsikt när man dricker zamzam att bli frisk, så blir man biidhnillahi frisk. Om man har avsikt att bli stark i kroppen, så blir man inshallah stark i kroppen. Och vissa av ulema, de drack den för att få starkt minne och så vidare. Och profeten alaihi salatu wasalam han sa också om zamzam, innaha mubaraka wa hiya ta'amun tu'min wa shafa'un wa shifa'u suqmin, att sannoliken så är det här vattnet välsignat, och det är mat som mättar och botemedel som gör en frisk. Och den hadithen är berättad av At-Tayalisi, och den är också sahih. Och en annan hadith har också nämnts, خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم. Det bästa vattnet som finns på hela jorden är zamzam. I det finns mat som mättar och botemedel som gör en frisk. Och sen när man har gjort det här, att tawaf, två raka'a och druckit zamzam, då beger man sig mot as-safa. As-Safa, för att göra As-Sa'i. As-Safa är då berget, det första berget som man ska börja på. Och dessa två berg, As-Safa och Al-Marwa, de ligger inne, de har liksom tagits in i moskén. De ligger bara kanske 200 meter eller 100 meter från Al-Kaaba. Så man beger sig mot As-Safa för att göra As-Sa'i. Och As-Sa'i betyder då att springa eller att gå mellan Safa och Marwa. Och där ska man då gå 7 varv. Och när man närmar sig Safa, då är det rekommenderat, och det är sunna, att man läser versen i Koranen i surat al-Baqara, där Allah subhanahu wa ta'ala säger inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al-bayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawwafa bihima wa man tatawwa khayran fa inna Allah shakirun alim. Surat al-Baqara. Och det är just i början på andra juzen. Och sen så går man upp på As-Safa och vänder sig mot Al-Kaaba och säger Allahu Akbar 3 gånger. Och sen så säger man La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Och den här dhikr säger man 3 gånger, och mellan varje gång så gör man dua, vilken dua man vill. Fast den bästa duan är ju självklart den som är ma'thur, den som är berättad från profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Och det är också tillåtet och sunna att lyfta händerna då man gör dua. Och sen när man då har gjort det här, då går man mot al-Marwa, nästa berg. Och man gör vilken dua och dhikr man vill. Det har inte nämnts någon speciell dua vad gäller att gå mellan Safa och Marwa. Och när man kommer till den gröna lampan, Ni kommer se, om ni går halvvägs ungefär mellan Safa och Marwa, finns det en grön lampa uppe i taket. Och om man gör sa'i högst uppe på tredje våningen, så finns det gröna streck, inte en lampa. Då är det sunna för männen att springa till nästa gröna lampa. Och det här kanske är ett avstånd på 100 meter. Det är sunna för männen att springa snabbt. Och sen så går man då till al-Marwa. Och när man kommer upp på Marwa, då vänder man sig mot Kaaba och gör samma dikr som man gjorde på Safa. Att man säger Allahu Akbar tre gånger, säger den här duan, och sen gör man vilken dua man vill till Allah subhanahu wa ta'ala, och säger den här duan en gång till och gör dua och så vidare. Men man läser inte verserna som man läste när man gick upp på al-Safa. De här inna Safa wal Marwa min sha'air Allah. De här läser man bara när man går upp på Safa och börjar ens sa'i. Och sen så går man tillbaka till Safa och springer. Och så här fortsätter man 7 varv. Inte 14 som vissa har förstått. De förstår att man ska 7 betyder att gå från Safa till Marwa och sen tillbaka till Safa. Att det här är ett varv. Utan nej, när man har gått från Safa till Marwa, då är det ett varv. Och när man går från Marwa till Safa, då är det 2. Och så vidare. Och det är tillåtet att påbörja sin sa'i gående och avsluta den i rullstol om man skulle bli sjuk eller inte orka. Precis som tawaf. Och kvinnan som har mens eller nifas, hon har fött barn och de här efterblödningarna kommer, hon får göra sa'i men inte tawaf. Hon får göra sa'i men inte tawaf. Och sen efter 7 varvet vid Marwa, då går man och klipper håret. Men att raka håret är bättre. Och hår måste tas från hela huvudet. Inte som vissa människor, de står och klipper lite, några hårstrån från luggen och några hårstrån från sidan. Det här är fel. Utan måste ta håret måste klippas jämnt från hela huvudet. Toppa eller raka av allting. Och det här är endast för män. Och kvinnor, de klipper bort en unmule. Och unmule är en tredjedel av ett finger. Om ni kollar på ert finger och delar upp det i 3 delar, så ska kvinnan klippa en tredjedel av hennes finger från hennes hår. Cirka 1 centimeter kanske. Och sen är man färdig med umra och allting blir halal som tidigare var haram. Och sen så stannar man i Mekka och inväntar den 8:e av Dhul-Hijjah. Och då börjar själva hajj-ritualerna.